Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Wine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Åh, fy fasen vad nice det känns att vara tillbaka i den här studion. Det var ett bra tag sen sist nu, känns som i alla fall. Det känns typ som ett år, men det var nog en månad sen ungefär. Det är typ ett år, eller ja, tiden är konstig i alla fall. Det kan vi nog alla hålla med om, eller hur? Hur som helst, en paus är så himla läskig att ta. Kan du säkert känna igen dig också i det här prestationssamhället vi lever i. Men fy fasen vad viktigt det är. Och alltså, nu när jag har tagit den här pausen i några veckor från att spela in podden, så märker jag bara hur mycket mer liksom nytändning jag har för att sitta här igen. Och det är så härligt. Och det är den energin jag hoppas att jag ger till dig som lyssnar också. Men ja, i alla fall, på tal om tid, så är det någonting som jag har reflekterat över den senaste tiden faktiskt. För att jag har, alltså, när det närmar sig så här årsdagar för nykterheten, snart är det 3 år för mig och sådär, så börjar man ju reflektera ännu mer över liksom livet i den aktiva drickartiden. Så är det för mig i alla fall. Och något jag har märkt är att jag har typ blivit sämre på att passa tider sen jag blev nykter än vad jag var innan jag blev nykter. Alltså, förut på den tiden så var jag verkligen så här frenetisk, om det är rätt ord att använda, jag vet inte, men nu gör jag det. Med att komma i tid till saker. Det var liksom som att jag så här, jag kom alltid minst en halvtimme för tidigt, om inte mer ibland. Oavsett om det var en tandläkartid eller jag skulle göra någon jobbintervju eller vad det nu än var, så var det liksom så här, det är så mycket som kan gå fel på vägen dit. Alltså, tänk om bussen är försenad, tänk om jag inte kan gå helt plötsligt, tänk om massor av sådana saker. Och det är liksom en sån sak som man kan tänka att när man, alltså så här, när jag var aktiv i mitt drickande, att det på något sätt, man kanske tänker att då är man senare i saker, men för mig var det verkligen tvärtom. Och det är som sagt nu i min nykterhet som jag har börjat liksom bli mer chill med tider, även fast jag fortfarande är den största tidspessimisten i hela världen. Fråga min partner, för att vi är väldigt olika på den punkten, att han är en väldigt stor tidsoptimist, jag är en tidspessimist. Precis. Jag tror alltid att jag är sen till saker, och det är det här som skapar en sån stor stress också, att jag inte tror att jag ska liksom hinna med grejer någon gång. Att jag inte ska hinna i tid till saker eller hinna färdigt med grejer och så vidare. Och då skapar jag bara den här stressen i mitt huvud egentligen. Och det blir ju extra då triggande förstås när man lever tillsammans med någon som är helt tvärtom. Vilket jag i och för sig tror jag har fått in i mitt liv, för att det är nyttigt för mig, för att jag ska chilla lite mer med tider. För att jag har tid. Jag hinner saker. Även fast min hjärna vill få mig att tro att det inte är så. För plötsligt så sitter jag där och har massor tid till övers. Trots att jag trodde liksom att hela dagen skulle gå till en viss sak som jag blev klar med mycket fortare, ja, du vet sådär. Men hur som helst, jag försöker komma fram till i alla fall, det är liksom att nykterheten på något sätt har hjälpt mig nu när jag har blivit mer balanserad i alla fall, är liksom att jag tror att det handlar så mycket om att jag börjar kanske mer och mer i alla fall släppa på den här kontrollen. Att såhär, nu känner jag inte att jag behöver vara en halvtimme innan på plats på saker och ting. Och det är liksom okej om jag blir lite sen ibland. Alltså, sånt händer. Det är liksom, det är ingen fara. Ingen liksom kommer dö bara för att jag är lite sen till en läkartid eller vad det nu kan vara. Och det är ganska skönt att komma till den punkten, har jag märkt. Att inte haka upp sig på de här sätten som hjärnan gärna vill kontrollera mig på. Om du förstår vad jag menar. Jag vet dock att dagens gäst, hon har, jag har för mig att hon sa till mig i alla fall innan att hon har motsatt problem. För du som lyssnar, du kanske inte alls känner igen dig i det här och du kanske var mycket mer sen till saker när du drack och var aktiv i ditt drickande. Vilket också är vanligt förstås. Och att, för hon berättade för mig att sen hon blev nykter att hon har blivit bättre på att passa tider faktiskt. Så att det kan ju såklart gå åt det hållet också. Så, med det sagt så vill jag presentera dagens gäst alltså. Det är den underbara, fantastiska, härliga Rebecka Åhlund. Hon är journalist och författare och även programledare för podden En beroende podd. Hon har skrivit en asbra bok som jag verkligen varmt kan rekommendera. Jag som var så rolig att dricka vin med, heter den. Och där beskriver hon livet som nynykter dag för dag med återblickar på tillvaron som aktiv alkoholist. Och det här är också, ska jag säga, en väldigt, 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 väldigt bra bok för dig som också är nyfiken på hur det är att komma in i tolvstegsvärlden. Så, det var allt jag skulle säga som inledning här idag. Så med det sagt så välkomnar vi Rebecka Åhlund till Don't Whine About It. Vet du att jag också var jätterolig att dricka vin med?
Nej, men jag kan tänka mig det.
Skitkul, ja. Tyckte jag själv i alla fall.
Ja. Det är det som man undrar lite i efterhand. Var det så jävla kul för dem runt omkring?
Ja, alltså jag tror ibland, kanske. Men knappast alla gånger, och framförallt inte för mig. Och det är väl den viktigaste personen i livet. Att ta hand om i alla fall.
Ja, för att kunna... Ja. Nu är du gravid, grattis.
Tack så mycket.
Och jag har två barn. Och då är det de som är viktigast. Men jag måste ta hand om mig för att kunna ta hand om dem ju.
Mm, precis, det är ju den. Det är den. Det var så kul, jag vet att jag sa det till dig på tal om att dricka vin också. Att jag tror jag sagt i den här podden förut också. Men att jag tyckte om att dricka vin så mycket att jag hade ju en idé om att jag skulle ha den här podden och den skulle heta Let's Whine About It.
Alltså jag tror att det är en dröm för så här jättemånga som lyssnar på, du vet, de där riktigt stora poddarna där två polare sitter och snackar.
Mm.
Som är liksom jättebra och roliga och känns så här späckade med innehåll. Typ så här, ja men du vet, Alex och Sigge eller Fredrik och Filip eller liksom så här, som liksom är två polare men kul hela tiden.
Mm.
Och jag tror att väldigt många människor, säkert jag också under perioden jag drack mycket vin, Man är dum i huvudet så att man tror att om, ja men typ att om du och jag hade träffats då och du bara, ska vi ha en podd där vi två sitter och snackar och dricker vin? Jag bara, det låter som en jättekul idé. Det låter som att det absolut skulle kunna bli kul för någon annan i hela världen att lyssna på det. Fast det är inte så.
Nej, liksom. Nej, man skulle säkert lyssna på det avsnittet efterhand och bara, vad fan är det här? Det här går inte att släppa. Nej, men jag är väldigt glad i alla fall att det aldrig blev någonting med den idén.
Jag får se skamsköljningar bara tänker tanken.
Alla idéer man har på fyllan överlag är jag ganska glad över att de aldrig blev av. Nej, men vi kommer komma in mer på det själva drickandet. Men jag vill bara säga, jag har läst din bok här precis. Jag som var så rolig att dricka vin med. Och alltså det är så mycket igenkänning i väldigt, väldigt mycket. Började dricka ganska sent i livet, både du och jag. Jag har bott i London, där drickandet verkligen eskalerade as mycket. Men en sak som vi inte har gemensamt var det här med din pappa att växa upp med en alkoholist som förälder. För du fick ju från en ung ålder då, antar jag, se alkoholen från
alltså så här. Min farsa var inte bara liksom missbrukare, han var ju lärare också och superomtyckt som lärare, och han var en otroligt rolig farsa när han var en farsa.
Mm.
Och sen var det i perioder som han drack och som jag senare har förstått tog tabletter. Och jag, du vet, man brukar prata om människor som alltså barn som växer upp i missbruk, tycker för dem är det normalt. För mig var det normalt, har jag hört många säga. Men jag har tänkt på det sen efteråt. Det var aldrig normalt för mig, för jag märkte att han var någon annan liksom. Och han, jag idoliserade honom väldigt mycket. Han var liksom så här gudartad för mig. Och så ibland var det inte samma person, och det är ju jävligt obehagligt. Men jag fattade redan då att det inte var normalt, att det inte skulle vara så. Med ett barns, liksom, hur man tänker kring det. Och jag tror att mitt liksom, skydd mot det var att försöka bara förtränga att det var så mellan gångerna. För han hade nyktra perioder, och sen hade han perioder när han liksom drack eller liksom tog lugnande och så. Men det var väl en sorts, alltså att ha sin största idol och liksom trygghet i livet, och den personen är fullkomligt oberäknelig. Det kan jag väl efterhand se säkert inte var så bra.
Nej, för att du beskriver lite i boken nu att ibland så kunde man komma hem, eller ni komma hem, och så känner man, nu är pappa så där.
Ja, men det, och det här, alltså nu håller jag på och pratar så mycket med andra människor som har vuxit upp på liknande sätt. Och det är, nästan alla vet vad jag menar. Du vet, man behöver inte ens se personen. Man bara känner i luften att det är något skit. Eller hör på hur pappa kör in bilen i garaget, eller hör hur liksom det låter när dörrhandtaget trycks ner. Alltså, det bara är liksom, man vet.
Men kunde du förstå då när du ändå var barn att det var alkoholen som gjorde honom så? Eller?
Alltså så här, jag minns att jag hittade massa tomma ölburkar i garaget. Och sen så var jag i min grannkompis garage. Och hans pappa hade också massa ölburkar i garaget. Och så var jag så här, dricker eran pappa också öl? De var, ja. Du vet, det, fast det var olika saker liksom. Och sen så tror jag, jag minns inte att jag tänkte så här, nej, nu är han på spriten igen. Alltså, men det fattade jag väl liksom.
För sen du var 11, det är då han tar livet av sig.
Ja.
Alltså hur var det som 11-åring? Det kanske är en skitdum fråga egentligen, men...
Nej, jag undrar också, för jag tror att jag bara stängde av. Alltså, det grundlade någon sorts magiskt tänkande hos mig. Det hade jag säkert hållit på med innan, men jag trodde liksom att jag hade aldrig kunnat... Jag tänkte aldrig så här, tänk om han är död. Och så var han det. Och så tänkte jag på något bakvänt sätt att så här, om jag bara hade tänkt, vet, om jag bara hade tänkt att det skulle vara så, så skulle det inte ha varit så. Det är så här, liksom besvärja ödet tankar. Nej, men alltså på den tiden, man tog ju inte psykisk ohälsa på allvar. Nej. På den tiden. Så jag antar att liksom, ja, men vi fick ingen så här, nu ska du och din bror prata med en psykolog för det här har hänt, eller liksom. Jag tror min morsa gjorde så gott hon kunde, vet, men hon var ju också helt liksom förkrossad naturligtvis av sorg.
Var de tillsammans när
ja,
det hände?
Ja,
de
ja, gud ja. Och hon var så jävla kär i honom också. Vilket var en väldigt fin grej att också växa upp med, att så här, ens föräldrar verkligen, verkligen, de träffades ganska sent och var ganska gamla när de fick oss. Och nej, de var så jävla kära. Han var ju liksom också jävligt charmig naturligtvis och liksom smart och så. Och hon med. Men, nej, men jag minns supertydligt massa detaljer, men jag minns liksom inte hur det kändes.
Minns du, eftersom att du inte fick någon liksom professionell hjälp, minns du hur du ändå försökte copa med allt det här?
Ja, jag var duktig och vanlig. Du vet, jag åkte på fjolläger 2 veckor efter begravningen och så här, jag fick diabetes istället. Typ ungefär ett halvår efter att han hade dött, och det var liksom ett sätt att copa, alltså kroppen säger ifrån typ.
Just det.
Nej, men jag tror att jag alltså det, coping-strategi, det ordet fanns inte. Alltså så här, du vet, ja, men jag kan faktiskt, alltså det låter kanske sjukt, men jag kan tänka så här, det var, har jag såklart förstått i efterhand, att det var en jättejobbig grej att vara med om. Men ibland så kan jag nästan tänka att det, fan vilken tur att vi inte hade detta eviga jävla snack om att ta psykisk ohälsa på allvar på den tiden. Därför att jag hade säkert kunnat liksom falla in i att bara, nu har det här hänt och allt är, du vet, förstört och du vet, nu ska jag vara jätteledsen eller vad ska jag vara? Alltså, jag vet inte. Men jag hade säkert kunnat, du vet, att det hade blivit min identitet att vara hon som hennes farsa tog livet av sig, du vet. Det kanske blev så lite ändå, för alla visste ju, men ingen pratade om det. Fanns kanske ändå för mig, ja, min copingstrategi var att vara vanlig och försöka leva ett vanligt liv, och jag kan se nu att det förmodligen var ganska sunt.
Ja, för att för mig som hör det utifrån nu som vuxen och som själv ska bli mamma och sådär nu, när man hör om en 11-åring som förlorar sin pappa sådär, alltså det blir så hjärtskärande bara att höra den historien, att vara tvungen att vara med om det så tidigt i livet.
Ja, men så tycker jag också när jag tänker på det utifrån, men du vet, det var mitt liv, så att det är så här, ja, alltså jag har gått igenom alla möjliga liksom tankar efter det och så här, eller idéer, men du vet, dels hade det kunnat vara väldigt, väldigt mycket värre. Därför att han körde liksom bil med oss i bilen när han var påtänd. Han kunde ha kört på någon, du vet. Alltså, han hade ju så noll respekt för lag och ordning. Han lärde mig när jag var 6 år att lagar och regler är till för folk med dåligt omdöme. Men vi har bra omdöme, så vi kan göra det som vi tycker blir bra. Och det är så här, då, typ, jag tjatar alltid om det här, men det är ett otroligt dåligt råd att ge till någon med beroende genen i sig. Liksom. Och jag har absolut, jag har nog nästan aldrig gjort något kriminellt, men så här, nej, men det hade liksom, jag vet inte liksom hur det hade fortsatt om han inte hade blivit nykter. Jag vet inte hur liksom vårt liv hade fortsatt med honom heller. Så det är liksom... däremot kan jag väl liksom... Jag kan sörja att aldrig... Jag fick aldrig frigöra mig från honom. Du vet, han var fortfarande så här kund och visste allt när han försvann. Och jag fick inte möta honom som vuxen. Jag har varit så här svinledsen för att mina barn aldrig fick lära känna honom och så här. Vilket är en helt oproduktiv liksom känsla, men det är,
men
så är det ju
med naturligen.
Nej, men liksom, men jag hade ju inte velat att de skulle ha träffat honom när han var full eller liksom påverkad. För det var ju inte samma person, men den där liksom den underbara sidan av honom hade ju de älskat liksom. Mm. Så nej, men jag tror det hade kunnat göra mycket, mycket mer skada än vad det gjorde. Det kanske var så han tänkte, inte vet jag. Nästan ingen begår ju självmord när de är vid sina sinnens fulla bruk. Nästan alla är ju påverkade av någon form av substans när de gör det, eller väldigt djupt i en depression, vilket är nästan samma sak.
Men hade det någonting att göra med att din alkoholdebut kom lite senare än för många? Alltså nu, det var ju inte så sent, men senare än...
Men det tror jag. Men alltså, dels så var vi var ett litet gäng brudar som liksom inte drack, och så var det ett gäng brudar som drack. Och det såg så jävla tråkigt ut. Ofta sett de liksom och grät i något hörn eller pratade om så här att de hade mens, vilket var så jättepinsamt när man gick i högstadiet och så. Och sen så hatade jag, alltså jag smakade kanske på folk eller tyckte verkligen att det smakade skit liksom. Jag hade någon sorts kontrollbehov, tror jag. Och ja, men det såg inte lockande ut helt enkelt. Men sen så var det väl också... Alltså jag tror jag visste att det hade blivit lite mycket för min morsa. Du vet, hon jobbade heltid, hade 2 barn, ett stort jävla hus. Jättemycket socialt liv, vidareutbildade sig till liksom SFI-lärare. Jag skulle hålla på och liksom gå på våra fiolkonserter. Ja, men alltså, att ha 2 barn ensam och jobba heltid, det är ganska fullt ställ. Och då... kanske inte jag tyckte att hon behövde åka ut och leta efter mig om jag var full i någon skog någonstans. Liksom.
Fint. Så fint att du tänkte så som tonåringen.
Jag vet inte hur medveten var, men jag kanske bara fattat att det här det det kommer inte bli bra.
Men vad var det som gjorde att du drack sen till slut? För då var du 16, 17. Vad var det nu igen?
Alltså jag vet inte exakt. Jag hade ingen sån här... Ganska många alkoholister minns ju första gången de hällde i sig något. Och att, att det var som så här, du vet... Änglakörer.
Halleluja moment.
Liksom. Ja, verkligen. Ja. Men så kan jag inte minnas att det var. Jag tror att jag höll det på en ganska så här... Ja, men du vet, jag drack lite grann, men så här, det var inget så här börja kräkas eller behöva bli hämtad av mamma eller så, någonsin typ. Och jag tror inte att jag kopplade bara den känslan till att jag var med mina polare och kanske någon kille jag var kär i och att jag var lycklig, att jag kände så här kärlek till dem.
Mm.
Att det var liksom, och jag kopplade inte det riktigt det till alkohol, tror jag. Och sen så var det liksom under många år så, du vet, jag drack som alla andra gjorde typ. Alltså vi var ute jämt. Vi pluggade på dagarna och så var vi ute på krogen på kvällarna, alltså på så här klubbar och dansade jättemycket. Det var liksom sällan som alkoholen kändes som poängen. Jag drack aldrig ensam, du vet. Jag drack aldrig om jag inte, alltså jag drack inte ens om jag käkade middag på en restaurang.
Mm. Men hur fortsatte liksom, du växte upp i Borås,
ja.
Och sen antar jag att någon gång flyttade du därifrån, för du bor ju inte kvar där nu.
Nej. Sherlock.
Jag är så jävla uppmärksam.
Nej, jag flyttade till Göteborg och pluggade där, ja. I några år, och sen flyttade jag till Stockholm och började jobba media. Ja, men jag liksom fortsatte på samma sätt. Så här. Jag umgicks med folk, vi var ute skitmycket, allt var liksom roligt. Och sen så, ja men du vet, jag hade liksom inga problem med att inte dricka när jag var gravid.
Hur gammal var du när du blev gravid första gången?
30, 30. 29 då.
29. Ja. Ja. Och det var inte då innan att du var, alltså när du fick reda på att du var gravid. Du kände liksom att så här, ja, men det är lugnt. Att inte dricka på 9 månader,
menar jag. Nej, men det kändes bara helt självklart. Jag gjorde någon så här patetisk jävla liksom ritual, att jag tog så här mycket rödvin, för då hade jag börjat bli väldigt intresserad av vin. Så jag tog så mycket rödvin och en cigg och typ så här firade, för då visste jag, men det var också så här, för då visste jag ju att, ja, men det var någonting med gulsäcken. Ja, men så här, det har inte börjat påverka fostret än, för du vet, alla får ju panik när de fattar att de är gravida. Och de har haft en blickan och liksom, så att de tror att de har typ förstört sitt barn. Liksom. Men det var jag inte rädd för. Så. Liksom, så pass påläst var jag.
Mm.
Sen är det en helt annan grej att vara liksom gravid när man har diabetes typ 1. Så det var en annan sorts
oro. Hur blir det annorlunda?
Ja, men det är för att man måste hålla blodsockret superjämnt och blir mer och mer, ju längre man går i graviditeten, desto mer insulinresistent blir man. Och så är det en massa hormoner, så du vet, alltså det är svårt liksom.
Ja, för det är ju så mycket att tänka på som gravid som inte har diabetes eller liksom någonting sånt. Så jag kan tänka mig att det blev som att få ett nytt projekt i knät.
Ja, lite så kanske.
Ja.
Jag vet att jag hade någon idé om att jag borde gå i terapi och att jag borde ha gjort det innan jag fick barn, typ. Den här idén om att man ska vara läkt och hel och perfekt när man blir en mamma.
För att inte lägga över någonting på sina barn?
Ja, inte ens det, utan bara för att allt ska vara liksom... När du får ditt barn så ska du vara en bättre människa än vad du egentligen är. Tyvärr är ju alla bara helt vanliga. Alla blir ju en vanlig jävla morsa liksom.
Men sen när du blev mamma då, för att som jag förstår det så var det typ, för du har ju 2 döttrar, att det var småbarnsåren som lite la grunden till din alkoholism, har du sagt?
Ja, det har jag säkert sagt. Och det kan jag inte säga är sant idag. Men jag tror så här, det som la grunden till att jag blev liksom utvecklad alkoholism, det var att jag har beroendegenen och har varit generellt svindålig på att hantera känslor. Liksom.
Ja, men precis, för det där du säger då, att det var på grund av alltså den, alltså oron som man...
Ja, men oro som... Jag har alltid säkert varit en ganska orolig person. Men nu blev jag orolig för 2 andra personer.
Åh, fy fan.
Men du vet, man kan inte... det är tydligen förbjudet då att linda in dem i liksom bubbelplast och bara ha dem hemma igen. Så alltså, det är inte tillåtet.
Fan också, det är kört för mig. Ja.
Nej, men alltså, så jag tror att det var en sorts... jag hade svårt att hantera det. Och...
Det är klart, hur fan gör man ens det?
Nej, men det är bara... Det var liksom som att det blev en liten paus liksom.
Mm.
Från... Bara en liten liksom... Ja, men slappna av lite så här. Jag drack liksom inte mycket, du vet, men... Nej, jag kan inte säga att det är barnens fel att jag blev alkoholist helt enkelt. Det går inte att skylla på något. Men jag var orolig. Och det borde jag ha kanske lärt mig dela med på något sätt. Men det gjorde jag inte.
Mm. Nej, det är det som vi, många av oss som har varit inne i alkoholistsvängen, vi gillar ju att skylla ifrån oss på yttre omständigheter hela tiden.
Ja, men liksom fan så här, min farsa dog. Det finns folk som har varit med om 1000 miljarder jävligare grejer som inte har blivit alkoholister. Alltså det är så här, ja men nu råkar det bli så för mig och tack gode Gud att jag kunde vända det.
Ja, men för att jag tänker också det, att det är inte heller, bara för att man är med om hemska saker så är det inte alla som vänder sig till alkoholen som snutt i filten.
Nej, verkligen inte.
Men när man börjar göra det, eller så, jag kan ju bara tala ut från min egen erfarenhet, då var det som att då fanns det inget annat alternativ längre, för det blir en sån quick fix också.
Ja, det är en jättebra quick fix och det är en vana.
Ja.
Och sen så tror jag framförallt det var när vi flyttade då till London och det blev... Dels var det den här konstiga känslan av att vi är nog på semester eftersom vi är utomlands. Typ. Och att det fanns liksom vin på Sainsbury's liksom, när man handlade middag.
Det är så sjukt.
Ja, alltså jag tror att tillgången och hur extremt normaliserat det var att gå ut varje kväll. Alltså att ta något glas vin. Som sen blev mycket mer. Och sen så hade jag, du vet, jag var helt fri men också ganska ensam. Och
för då var du frilansjournalist när du flyttade till London.
Och skulle skriva böcker.
Och då hade du två små barn.
Ja, men de gick i skolan. Så då, det blev något sådär, vi drack liksom lite vin till middagen varje kväll. Och sen så käkade jag lunch med så andra morsor eller någon poler. Och då var det så här, du vet, ett glas vin till lunchen, för det hade blivit stort där då. Ja, men det kändes fortfarande mycket som en guldkant. Och sen var det någonting med att jag liksom, mitt arbete var så fritt. Och då så började jag liksom dricka, alltså att ta ett glas vin för att typ kunna koncentrera mig lite, helt enkelt.
Ja, men alltså, nu var inte jag frilans när jag bodde i London, men jag kommer ihåg den där känslan om när jag var klar på jobbet och jag hade tänkt så här på morgonen på, nu idag ska jag inte dricka någonting. Och sen så går man ändå hem från jobbet, och hemma här i Sverige hade Systembolaget stängt vid den tiden säkert. Men där, som du säger, i mataffärerna, så visste jag, där inne finns det vin jag kan köpa för 4 pund, för jag var jättefattig när jag bodde där liksom. De har ju skitbilliga vinflaskor där. Och sen när man är trött efter jobbet, och jag typ hade inget socialt umgänge där, ingenting, alltså så här, vad fan ska jag göra på kvällen då?
Alltså, men du köpte vin och gick hem och drack ensam.
Och så satt jag ensam hemma och drack det liksom.
Men det är ju superalkoholistiskt. Ja, men alltså, jag tänkte, du var inte alls alkoholist. Nej, men förstår du? Det var liksom så jag lurade mig själv.
Jag fattar, men jag tänkte ju också på samma sätt som du, på ett sätt, att jag tänkte att jag är i London. Det är så här det är här. Jag kommer ju inte bo här för alltid. Det blir, när jag fyller 30, ju... då ska jag sluta med det här.
Ja, men det är också super... Alltså, det är ju så otroligt... Alltså, folk sitter ju och bara kallar sig själva alkoholister. Liksom. Mm. Alltså, man umgås alltid, i mitt fall vinbar, men på pubben. Liksom, för folk bor så jävla smått, så ingen kan vara hemma hos varandra. Liksom.
Och det finns ju pubbar på varje hörn också.
Ja, ja, ja. Ja, men och sen så är det någonting så här... alltså, där våra barn gick i skolan, föräldrarna, du vet, hade redan tagit en öl innan de gick och hämtade i skolan. Och det liksom, alltså, det var så... Du vet, alla gick och satte sig på den här vinbaren, och deras egna, alltså de som hade vinbaren bodde ju ovanpå den, så deras barn kom ner i pyjamas. Ja, men du vet, det var liksom så här, det såg så jävla gulligt och pittoreskt ut.
Mm.
Så jag vet inte liksom, det bara rutschade iväg. Sen drack jag som en alkoholist, som en riktig alkoholist.
Och när började det?
snabbt efter att vi hade kommit dit. Alltså det gick oerhört snabbt. Det har jag förstått är vanligt för kvinnor. Att man liksom barkar åt helvete. Vi är så jävla effektiva även i vindrickande.
Men för att jag vet ju också att du, alltså att du kunde skämta med dina kompisar när ni satt där på vinbaren. Och man sa, jag är en högfungerande alkoholist. Och sen så sitter man där och skålar till det och pratar om. Det är så kul alla så här engelska uttryck som finns också. Man säger bara, oh, hair of the dog, vilket ju är typ så här återställare.
Mm.
Och det är liksom en kul grej att nu kör vi hair of the dog liksom.
Nej men alla, alltså nästan... Alltså jag stack inte ut. Jag tyckte att jag var superpriktig och svensk som inte tog kokain liksom bland barnen. Eller så här, de gick väl in på toa, men liksom föräldrar tipsade varandra om så här organic weed och sånt på skolgården. Det säger jag, kände mig så fruktansvärt modest i liksom att jag bara drack.
Ja.
Vilket ju var liksom ursäkter för att få fortsätta.
Mm. När var liksom första gången som du började dricka för dig själv på dagen sådär?
Ja, men det var just någon våren där efter att vi hade kommit dit.
Vad var det som gjorde att du drack just då?
Nej, det har jag ingen
tror
aning.
Du? Nej.
Alltså det var... Det stod lite vin kvar i kylen. Det kändes busigt och jag skulle snart... Jag var väl rastlös. Alltså man behöver ingen anledning. Och så var det busigt och kändes lite kul liksom.
Mm.
Såhär... Och när man har gjort det en gång så kan man göra det en gång till. Alltså, det kändes inte dramatiskt. Det var inte så här, nu hoppar jag på alkoholisttåget och bara åker med.
Om det ändå vore så väl att man märkte.
Nej, men samtidigt, så, alltså, nu när jag tänker på det efteråt så var det ju nästan så. För liksom, om man är alkoholist så man kör ju bara. Liksom. Och jag kan inte säga att det fanns en, ja, där vände liksom allt. Där gick jag över gränsen. För det var ju en sorts gräns. Men jag menar, att ta ett glas vin till lunch är väl också fan en sorts gräns att gå över, eller du vet.
Ja, jag tycker också det är svårt, för jag får också ofta frågan, när började din alkoholism liksom? Och det för mig har det också varit så mycket perioder i mitt liv. Av att jag skulle ha mina vita perioder till exempel, då jag drack ingenting, och sen så var det vissa perioder där jag kunde hålla mig lite lugnare och andra perioder där jag drack mycket
mer. Ja, men gud,
och
alltså, jag hade ända in i kaklet hade jag liksom dagar, ibland flera dagar när jag inte drack alls. Så jag kunde, du vet, så här, ikväll eller på det här bröllopet eller liksom vad det nu var. Så nu ska jag hålla det på en nivå. Jag hade ju skittråkigt då, var superrastlös och säkert liksom en jobbig bara energi
jag har runt.
Nej, men, liksom.
Ja.
Men jag kunde liksom det.
Mm.
Fast nästan... Alltså det var väldigt många gånger som jag då tänkte att idag ska jag inte dricka, men det slutar ändå med det. Alltså bara för idag, du vet, som man säger i tolvstegskretsar, så körde jag, okej, men bara idag också. Imorgon slutar.
Åt andra hållet, ja men precis. Men familjen och så, när började de märka av ditt liksom destruktiva drickande?
Ja men droppen kom liksom när min yngsta dotter sa... När pappa ska bort, kan inte du inte dricka vin då?
Mm.
Och jag lovade henne att jag inte skulle göra det. Och sen så gjorde jag det i alla fall. Och det var inte så här, du vet, att jag låg och kräkte så att de bara, mamma, mamma. Alltså så var det liksom inte. Men de märkte ju samma sak på mig naturligtvis som jag märkte på min pappa. Och när hon sa det där så var det nästan ordagrant vad jag själv hade sagt till honom som han sen svek. Mm. Och då var jag så här, ja men du vet, det var liksom några olika, först så fick jag en överraskningsfest när jag fyllde 40, som jag i några paniksekunder trodde var en intervention, liksom. Det är så min bok börjar. Och sen så, ja jag fyllde 40, jag bara fan, jag närmar mig liksom, min pappa var 45 när han tog livet av sig. Vad fan liksom, jag var så fruktansvärt trött på mig själv. Och alkohol funkade liksom inte längre. Heller, det gjorde ingenting liksom. Jag hade fått nog. Det var slut. Jag var slut som alkoholist. Jag orkade inte mer.
Vad var det som hände just den dagen då?
Nej, det var ingenting. Det var liksom en helt vanlig dag.
Mm.
Där jag höll på liksom, ja men du vet, så gömma flaskor, smuggla ut dem till återvinningen. Hur ska man köpa en? Jag köper bara en. Nej, nu måste jag gå och köpa en till. Jag var liksom uppe i rätt hög, liksom stora volymer. Det är ganska så här, arbetsamt att hålla reda på och liksom, se till att det alltid finns hemma. Jag var ju liksom helt kapad typ. Det var liksom allt som... Ja, men väldigt, väldigt mycket av min hjärnkapacitet gick åt till att liksom smussla och smuggla och smyga. Och, ja, men det var så jävla jobbigt.
För det jag tänker med att vara mamma, alltså ha en familj samtidigt som man ska hålla på... Alltså det måste ha varit skitjobbigt att försöka dölja alla de här sakerna.
Jag tror att det var jobbigast för dem.
Ja, jo.
Men liksom det var ju helt... Ja, men det var, du vet, folk pratar om att det finns, det öppnas ett fönster, någon sorts klarhet en sekund. Och då ringde jag till en anonym hjälplinje. Och sen så, 2 dygn senare satt jag på mitt första möte och sen dess har jag inte druckit.
Wow. Och vilket år är det här?
2016. I oktober så är jag 9 år nykter.
Alltså det är så fett.
Ja, det är faktiskt, du vet, när jag brukar posta varje år när det är 9 år. Alltså folk bara, vad stark du är. Fast jag har inte haft något sug. Det försvann nästan med en gång. Så det är liksom mer att så här, det hade varit starkt att liksom fortsätta dricka, för det var så jävla tråkigt och jobbigt och deppigt liksom.
Men kommer du ihåg vad du sa till hjälplinjen när du ringde upp?
Jag sa mitt namn och så sa jag, jag tror att jag kanske är alkoholist.
Och vad sa de då?
Ja, men det gör mig, det är lugnt.
Åh.
Jag skickar någon som, du ska gå på ett möte, jag skickar några som hämtar upp dig. Och så satt jag och grät i en källare under en kyrka i Islington. Och alla var så jävla snälla.
Och då vågar du direkt säga, jag heter Rebecca och jag är alkoholist.
Ja, men det var nog ungefär så mycket jag fick ur mig för att jag var grina så mycket. Vad är det? En lättnad typ.
Mm.
Alltså att ge upp. Mm. Nu ger jag upp den här liksom skiten. Mm. Och så är det också att man är rädd tror jag. För jag hade ju fan ingen aning om vad jag... Du vet, jag hade inte sett mer av 12-stegsgemenskaper än vad man får se på film.
Liksom. Nej, så vad var det liksom... Jag förstår, typ, för första mötet som jag var på i alla fall så kändes det som att jag inte hörde vad någon sa, utan jag bara satt där och...
Ja, men jag gjorde faktiskt det, för det var en lite yngre kvinna som berättade sin livshistoria då. Och då kände jag igen mig väldigt, väldigt mycket av vad hon sa. Och sen nästa dag gick jag på ett annat möte och där var en äldre, liksom gammal sjöbuse typ, som så här, ja, men hade levt som hemlös och, ja, men du vet, en helt annan typ av alkoholism om man tittar på det utifrån. Men jag kände igen mig jättemycket av vad han sa också. Mm. Liksom. Och då, ja, men jag fortsatte gå. Liksom.
För det som blir jobbigt i nykterhet för många, och framförallt i 12-steg, är ju att det blir så jävla mycket självrannsakan och titta inåt på sig själv och sådana saker. Hur var det för dig att liksom göra det 12-stegsarbetet?
Ibland... Asjobbigt. Fast jag tror att det har gjort mig liksom... Men det var nödvändigt att göra det ju. Liksom.
Jag brukar säga att alla borde göra en steg 4 i alla fall.
Jag känner flera personer. Det finns ju liksom 12-stegsprogram. Då kallas det livsstegen för folk som liksom bara vill ha någon sorts... Det är någon sorts...
Ja, precis.
Någon sorts moralisk andlig liksom... vad heter det? Inventering.
Är inte Svenska kyrkan som har just det. Ja.
En präst som heter Olle Karlsson och hans fru som heter Fotini. Så, de kommer med en ny bok, nu råkar jag känna till, om just livsstegen. Det är många som går där och gör dem och liksom i olika former.
Fast man inte alkis liksom.
Ja, men alla har ju liksom någon, alla människor har ju alla någon skit. Liksom.
Precis.
Och sen så kan jag tänka så här, ibland... Det var jobbigt, vissa steg var jättejobbiga och vissa var jättejobbiga och underbara att göra samtidigt. Och jag slutade vara rädd, tror jag. Jag fattade lite mer om mig själv. Jag började ta bättre ansvar för vad jag gjorde, vad som var min del i massa skit. Liksom. Jag började säga förlåt när jag hade varit... dum i huvudet, liksom, vilket oftast, liksom, de flesta grejerna är ju ens eget fel. när man liksom blir arg eller så.
Jag tycker man märker också när man gör tolvstegsarbete hur mycket stolthet man har och liksom, jag blev så förnärmad när någon sa till mig att titta på det, vad du har gjort det här. Jag bara, dum i huvudet eller det var den här personen som har varit så.
Alltså det kan ju barka iväg åt grejer. Alltså jag har vissa saker kan man inte ta ansvar för eller ha en del i. Om någon till exempel hände när du var liten eller ja men så här. Men det är väldigt ja men också att inse att man är liksom, du kan inte kontrollera någonting. Det tror jag var en stor grej för mig. Allt du kan kontrollera är vad du själv håller på med liksom. Resten är, du vet, upp till andra människor eller Gud eller vad fan som helst, men det är inte du som är Gud. Det var en, det hade jag väl inte trott heller, men du vet, jag liksom jag insåg mycket grejer och upptäckte grejer om mig själv som verkligen inte var kul. Men det kändes... Du vet, jag tänkte på vägen hit på... Du är yngre så du kanske inte upplevde Mora Träsk någon gång. Men de har en sån här svinjobbig ramsa som jag säger.
Jo, men Mora Träsk, jag var tvungen att tänka.
Tigerjakt. Ja. Du vet, det är så här, vi kommer till
ett träsk. Jo,
vi kan inte gå under det. Vi kan inte gå över. Vi måste gå igenom det. Typ lite så är jag, liksom, att jag är tolkig.
Gud vad kul, jag trodde aldrig jag skulle prata om Mora Träsk i den här podden.
Nej. Jag har väldigt konstiga grejer väldigt högt, liksom långt fram i hjärnan.
Nej, men det är så klockrent.
Ja, men det är, man måste igenom det liksom. Och det är bara att göra. Och...
Men hur var det med att ta till sig det här med högre makt och så i tolvsteg, för att jag vet att du hade gjort massor försök innan med
nej, men du,
hitta andlighet.
Andlighet, men jag tror alla människor har det i sig. Och jag har älskat så här, jag älskat liksom kyrkor och du vet, jag gick liksom i söndagsskolan när jag var liten. Mina föräldrar släppade runt mig och min bror i varenda kyrka i hela Sverige för att de tyckte det var intressant, du vet så. Jag har alltid känt mig hemma kring det. Och jag... Det var bara som att det blev lite klarare typ. Jag har försökt så jävla många gånger. Och alla de där grejerna som du tänker på med så här... tarotkort höll jag på med. Liksom,
kakoceremonier.
Ja, men allt det där började jag med när jag var nykter.
Ja, du gjorde det
nykter.
För du gjorde det inte, det var inget så här, för jag gjorde ju mycket sånt, nu gör jag mycket sånt fortfarande i och för sig, men jag gjorde ju också mycket så här yogautbildningar och sånt innan jag blev nykter, för jag tänkte om jag gör det här så kommer jag sluta dricka.
Ja, men yoga, ashtanga yoga höll jag på med liksom långt innan, men det gjorde jag också som en alkoholist, så att jag liksom pajade axeln som fortfarande är liksom paj.
Du körde för mycket all in helt enkelt.
Ja, men du vet. Nej, men sen, alltså jag, du vet, sen jag blev nykter så har jag, det är liksom kundalini yoga som alla gamla addicts ska hålla på med.
Men det kallas ju drogyoga.
Ja, ja, drogyoga.
Jag har hört att vissa
kallas. Du vet,
man blir lite hög på det, typ.
Kakaoceremonier, olika former, jag är liksom meditationscoach. För jag kan ju inte bara göra liksom gå på en meditationskurs, utan jag måste ju sen gå vidare och bli liksom lärare.
Jo, jag känner
och liksom,
igen.
Men jag, du vet, allt, alltså så här, reiki, bla bla bla, så här, jag har hållit på, men det går liksom inte att prata om det. Därför att då kommer allt, så här, du vet, jag håller på, liksom, jag har massa stenar och hittar någon pinne som liksom jag tycker känns som ett heligt föremål och liksom jag tror att jag ser liksom tecken och bla bla. Men antingen så kommer ju någon skicka en till psyket om man liksom pratar om sånt, eller så får man en lite förstående, ja lilla dumma du vet så. Men det, jag tror att alla såna grejer blir liksom, man kan aldrig översätta det till någon annan. Utan det, jag...
Nej, men man blir, jag tycker att man blir mycket mer öppen för flummighet på något sätt nu. Eller jag har blivit det i alla fall. Och jag tycker det är så jävla nice.
Ja, men du pratar om flummighet för att skydda dig från att folk ska tycka att du är dum i huvudet för att du tror på Gud.
Du
eller
ser
igenom
mig.
Nej, jag bara känner igen mig själv. Ja, men jag, ja. Du vet, jag säger woo eller du vet så här, jag är en kristallkärring nu eller du vet. Så här, ja... Eller liksom, vad ska ni göra åt det? Jag mediterar på morgonen. Vad ska ni göra åt det, du vet? Jag ber till Gud. du vet, jag börjar liksom närma mig 50. Det är bara att köra. Vem fan ska jag, liksom, jag bryr mig inte så mycket.
Men alltså, varför kan man inte alltid tänka så? Även om man är 14?
Jag tycker man ska bry sig om vad andra tycker. Men man får välja dem, vilka de andra är. Eller
ja, den var bra. Den var jävligt alltså, bra. Den
man kan inte gå runt på stan och bara undra vad alla de här tycker om mig. För då, det var också en sån här liksom, klokhet som någon sa jävligt tidigt till mig i nykterheten. Som var, what other people think of you is none of your business. Du kan ändå aldrig, alltså man kan aldrig lura någon. Du vet, om jag skulle försöka få dig att tycka om mig genom att typ spela någon jag trodde. Alltså det är så onödiga, tråkiga omvägar till att liksom kunna prata med varandra på riktigt. Och om du inte gillar mig, så alltså jag måste se till att mitt liv har en annan mening än att försöka omvända dig. Förstår du vad jag menar?
Ja, men annars blir det ju också, om jag hela tiden ska få alla att tycka om mig hela tiden, så kommer inte jag tycka om mig själv till slut också. För att man anpassar sig så mycket efter andra.
Inte om du bygger liksom att du respekterar dig själv på att andra, vad andra tycker om
exakt.
Dig. För det kommer ju alltid, alltså det är samma sak om du liksom i skapande typ, om man skriver någonting, om man försöker skriva någonting för att andra ska tycka om det, då får man liksom ingen ren klang. Då är man ju inte sig själv. Vi är ju här för att vara oss. Att tycka om sig själv. Jag vet inte om det ens är så jävla viktigt hela tiden. Man kan ju försöka bete sig mot sig själv som att man tycker om sig själv. Det är ofta liksom bra. Men för jag är lite så här, jag liksom märker att jag blir lite, du är kanske på ungefär samma algoritm som jag, du vet, med så här, att man ska läka sina trauman och och liksom lära sig säga nej och liksom älska sig. Alltså ibland så är jag så här, för mig, men dels tror jag aldrig man blir klar, och jag tror att det är farligt att ha det där målet att man ska typ, då när jag är klar med allt det här så kommer jag väl lycklig och hel.
Exakt.
Utan man får bara köra på så gott man kan.
För då lägger man ju lyckan där borta.
Ja, men den är alltid någon annanstans. Och ens lycka, I don't know. Så jag försöker att vara, eller jag tänker, i mina goda stunder så tänker jag så här, jag försöker vara en så snäll och rimlig människa jag kan. Ja, men och liksom bara inte alltid vara jättelångt upp i sin egen röv, ursäkta.
Det är ett rimligt urspråk.
Nej, men liksom att man får så här, nöja sig liksom, fan. Och jag tror, alltså det är ju en så klassisk 12-stegsgrej som jag verkligen har märkt fungerar. Att så här, när jag börjar tänka jättemycket på hur jag mår, för det är det jag tycker att den här liksom läk dig själv algoritmen ger mig, är liksom, du, varje känsla du känner ska du verkligen gå till botten med och liksom ta hand typ om dig själv och bla bla bla. Att det liksom
blir som en prestation i det.
Ja, dels det, men också att man glömmer att man är en del av världen typ. Jag blir jättedum i huvudet av att bara tänka på vad jag tänker och känner hela tiden. Utan att liksom vara bland människor och prata med dem. Alltså också en sån här klyscha, men som är sann. Så här, det här är jag jättedålig på, men för jag vill väldigt gärna bli förstådd. Så jag säger alltid, fattar du vad jag menar? Jag vill bli förstådd, men att istället sträva för att förstå är liksom, ja, det är skitviktigt.
Men det är ju liksom, det är ju för att allt i livet är ju egentligen kräver balans, men det är bra med balans i allting, och det gäller ju även det där.
Ja, men är det inte det också som, jo, men det är därför jag tänker ibland på läkningskulturen, att heal your trauma kulturen som att man blir nästan beroende av sig själv typ. Jag pratar med, var hon psykolog eller var hon liksom, hon var så här, depression är när du har blivit beroende av ditt eget, liksom du har hamnat i en loop i din egen hjärna typ, där du bara kan tänka på hur dåligt du mår. Och det stämmer lite. Jag har varit deprimerad en gång. Jag kunde ju nästan inte tänka på någonting annat. Att det är en form av beroende nästan. Ja, men balans, det är väl det som är liksom det svåra med beroende.
Men det är det jag tänker på, just det här med att både ta hand om sig själv och vara med sina känslor, men samtidigt vara där för andra och finnas där för andra. Att det, den balansen är jättesvår.
Mm.
Alltså jag tänker, det har jag tänkt mycket på i 12-steg också, som uppenbarligen skapades av män och sådär. Att det kan vara väldigt mansinriktat, den stora boken och sådana saker. Att det,
ja. Eller vad tänker du då?
Ja, men då tänker jag liksom så här att många, det jag har tyckt har varit svårt ibland i 12-steg har varit att för mig, som jag som alkoholist, när jag drack, jag var jättesjälvcentrerad och självisk på ett så här subtilt sätt kanske. Men jag svek inte så många och jag var liksom så här, jag fanns ju alltid där för annars, för jag är en sån jävla people pleaser. Mm. Jag skulle liksom, alltså jag fick ju panik om jag kände att jag hade svikit någon vän. Alltså du vet, sådana saker.
Mm.
Medans, nu generaliserar jag väldigt, väldigt mycket, men medans för många män som har varit i missbruk så har det varit mycket mer att man bara så här försvinner, stänger av. Alltså du vet, så här, inte finns där för någon, i princip någon gång.
Ja, jag fattar vad du menar.
Och det har jag tyckt då, att det som har blivit svårt för mig då i nykterhet att lära mig, samtidigt som jag inte ska vara självcentrerad såklart, men också lära mig att ta hand om mig själv och tänka på mig själv också.
Mm.
Förstår du?
Ja, jag förstår precis. Och jag tror, alltså jag gillade att vara i den där svinhårda miljön, eller liksom 12-stegsmiljön, svinhårda, alltså det, ja, det var strängt liksom. Och sen så gav någon mig en bok som hette A Woman's Way Through the 12 Steps, som handlar just om det du beskriver, alltså att kvinnors alkoholism generellt är ofta mycket mer liksom under ytan och liksom inte alls lika utlevande och dramatisk liksom. Och som sagt, vi generaliserar ju nu.
Mm.
Och jag uppfattar det som att skammen att vara morsa och alkoholist är liksom, det kanske bara för att jag är så jävla självupptagen så att jag upplever det som, jag tycker det är liksom mer skamfyllt än att vara farsa. Jag vet inte.
Nej, men jag tror
så,
det
är bara så här, från det jag står så känns det liksom så här, som en värre, jag vet liksom män som har gjort as mycket värre grejer än vad jag någonsin var i närheten av under sin aktivt missbruk.
Ja.
Och som ändå verkar liksom må helt okej med det, och jag är fortfarande, jag är inte aktivt rasande på mig själv. Men jag känner fortfarande stor skuld till mina barn för att jag utsatte dem för mig själv.
Men jag tror också att det har att göra, som du är inne på, med samhällets normer, hur vi ser på män och kvinnor överlag.
Ja,
liksom,
och
att,
mödrar och fäder.
Precis,
och, ja,
men, att man lägger mycket absolut större press på mödrar än på, alltså, överlag, att den där kvinnan jobbar för mycket, hon tar inte, alltså, finns inte där för sina barn. Medan, alltså, det är liksom samma sak med den grejen också, att, att tyvärr så är det så att män kommer undan på ett helt annat sätt, och då så är det klart att det finns en större skam kanske.
Fast fan, också tyvärr för dem dör oftare och tar livet av sig oftare än vad kvinnor gör. Alltså, så här. Och de missar ju ännu mer då av sina barn och gör sina barn ännu mer illa. Så, ja. Men man kan inte jämföra. Liksom. Det är ju så här, elände vilket som är.
Jo, men precis. Men du, jag tänkte på det. Du är ju en offentlig nykter alkoholist.
Ja.
Och du gick ut ganska väldigt fort när du precis hade blivit nykter.
Ja.
Med att, hej, jag är alkoholist, på Facebook gjorde du ett inlägg.
Ja, alltså jag är fortfarande inte en sån person som är känd så att jag är en öppen Facebook eller någonting sånt. Det där var riktat till mina kompisar. Liksom.
Men ändå att vara öppen med det till, till din omgivning så pass tidigt.
Mm.
Hur var det?
Jag hade ju ingen aning om vad jag höll på med. Jag var ju nykter i 6 dagar, då är man ju inte supernykter.
Nej, liksom. Så jag tänkte vara lite vågat.
Ja, men jag tror, jag ville stänga den dörren och kasta bort nyckeln i en sjö på andra sidan jorden. Nej, men du vet, det var liksom så här, jag tror jag, det var säkert något liksom så här dramatiskt kring att jag just hade blivit 40 och så. Det var typ, nu eller aldrig, nu måste jag liksom göra det här. Och då så tror jag att det var, dels var det ett sätt för att jag skulle åka till Stockholm några veckor senare och inte ville att någon skulle säga, ska vi ta ett glas vin? Så det var väl liksom, plus att jag inte heller ville ha möjligheten att säga till någon, ska vi inte ta ett glas vin? Alltså att göra det var ett sätt, ja men det var ett sätt att stänga en dörr, för det hade varit jätteskämmigt då att sen ja, men komma krypande 3 veckor senare.
Det var det jag tänkte när jag skulle ha en vit månad en gång för massa år sedan, att jag säger det till alla så kommer jag liksom inte göra det, men sen så blev det ännu mer skamfyllt när jag inte gjorde den där vita månaden. Så att det kan ju gå slå bak ut också.
Ja, det, och jag menar, jag hade ju sån jävla tur liksom att det ändå gick vägen. Det är ingenting jag skulle rekommendera någon att göra. Nu är jag säkert mer eftertänksam på gott och ont. Men liksom, fan, nej, jag kan liksom inte komma på någonting där det faktiskt har varit dåligt med att vara öppen med det. Det är jätteskönt liksom, och att alla vet bara. Jag kan tänka ibland, jag postade varenda mynt hela första året. Du vet, så här, man får ett mynt så här, 2 månader. Till,
när man går på möten.
Ja, men och då kanske jag liksom... Då kan jag tänka mig att folk blev jävligt trötta på mig och min jävla nykterhet. Och fan, vad hon tjatar om det. Men så kände jag bara så här, men det är en ganska liten del av din värld ändå. Där någon så här, pratar om nykterhet. Och för mig så hjälpte det jättemycket några personer som liksom också var öppna... att liksom kunna prata med dem. Och du vet, efter den där första posten, liksom 6 dagar nykter, så hörde det av sig ganska många personer som jag liksom överhuvudtaget inte visste var nyktra alkoholister. Och bara, hej, jag är med, erbjöd support liksom. Jag tar med dig på ett möte om du kommer till Sverige. Alltså, och det är så här, jag blev buren av det. Jag blev hållen av det liksom.
Ja, för att jag tror liksom, ju fler som börjar prata om det, ju mer normaliserat kommer det också bli.
Ja, och det är inte så, alltså, det är inte så ovanligt.
Nej, det är som, väldigt vanligt.
Man, du vet, när man själv slutar för att man har druckit färdigt för att man är alkoholist liksom, då är det en så jävla stor grej. Om man tror att alla titta på en när man liksom dricker Ramlösa istället för ett glas vin. Men sanningen är i 99 fall av 100 att ingen bryr sig.
Det är så skönt att inse att det är så.
Ja, men eller hur?
Alltså, det är den största befrielsen jag har känt i alla fall.
Jag tänkte faktiskt på det också. Strax efter att jag hade tänkt på Mora Träsk på vägen hit, så tänkte jag på det att jag har liksom inte haft något sug. Det är jag ju typ. Och det har hänt tråkiga grejer i mitt liv och chockartade grejer, men jag har liksom inte varit i närheten av att tänka, nu ska jag dricka. Och jag saknar inte smaken. Jag tycker det luktar illa. Alltså, det är bara som du vet, om du vill ha ett par nya skor så kollar du på vad alla människor har för skor. Och jag är typ så här, jag dricker inte alkohol, så jag ser inte alkohol längre. Alltså, det är ingen min man dricker ju vin ibland. Och är liksom så här, du vet, det är bara som att jag ser ju, jag är ju inte blind då, så jag ser att det står flaskor där, men jag reagerar liksom inte på det längre. Jag tänker inte någonting om
det. Det är
liksom
så jävla coolt, för det märkte jag första gången. Det här är min tredje nyktra sommar.
Ja.
Och det slog mig i somras när jag satt på en utservering med min kille och vi bara var ute och käkade middag liksom. Och det bara slog mig när jag satt där så här, och jag såg folk dricka öl, det vet, så här. Och jag bara, jag har inte ens reflekterat över att jag inte sitter här med alkohol. Och det var en sån jävla så här nykter win för mig. Alltså, för bara förra sommaren så tyckte jag att det var ganska jobbigt att vara liksom i den kontexten. Men nu var det liksom, det bara, jag bara satt där och kunde njuta av min mat och mitt sällskap. Och alltså, fan vad nice det var. Och det har bara kommit utan att jag ens tänker på det.
Ja, men...
successivt,
ja,
tror jag.
Alltså, jag vet att det finns folk som efter 20 år liksom blir så här, fan, jag vill ta, du vet.
Ja.
Men jag kanske hamnar där någon gång också, jag vet inte. Men det är liksom som att det är helt blankt i hjärnan, och det är väldigt märkligt när det var det enda min hjärna sysselsatte sig med under några års tid liksom.
Mm.
När det var så viktigt och nu bara känns som nej, men liksom inte. Du vet, när folk gör slut så är det så här att liksom, de börjar hata sitt ex. De är liksom inte fria förrän de inte känner någonting särskilt alls.
Mm.
Lite så är det nu för mig med alkohol, att det är så här, jag känner ingenting. Jag är liksom inte så här, ingen borde dricka. Alltså så här, jag tycker som, utifrån mina erfarenheter så tycker jag man ska ta det lugnt när det är barn runt omkring. Och jag tycker det är förkastligt att typ köra bil efter att man har druckit eller liksom sånt där. Men det är väl liksom ganska legio, det tycker väl alla.
Mm.
Men i övrigt, nej. Alltså jag bara tänker så här, tänk om jag skulle dricka, en fan vad jobbigt.
Jag fan, vet
inte. Nej men gud, vad liksom, tänk om jag orkar inte. Alltså,
nej, det är, jag håller med dig.
Alltså, jag fattar inte hur jag orkar. Liksom.
Men gör du någonting nu, för, eller något speciellt för att upprätthålla din nykterhet annars i din vardag? Eller
ja, men jag mediterar och ber till Gud.
Mm.
Och sen så försöker jag som sagt att vara en snäll och rimlig människa. Gå minst en promenad varje dag. Nej, men liksom, jag har kontakt med andra nyktra människor som har varit med under hela min nyktra tid. Liksom. Mm. Ibland, inte dagligen, men liksom, checkar in då och då. Så ingen av oss har blivit tokiga.
Fan vad fint.
Nej, men jag... Alltså jag tycker mest, du pratade förut om balans. Jag tycker, jag tror att det är det som, hur alkoholismen eller beroendesjukdomen gör sig påmind hos mig än idag. Att jag märker att jag måste vara liksom lite vaksam så att den inte bubblar upp på andra ställen liksom. Nej men du vet, shopping eller så här, arbete eller liksom alla måste ha koll lite på hur mycket man kollar på internet. Nej men liksom de där grejerna.
Mm.
Jag kan liksom, men sen är det så här, okej. Jag ska odla tomater. Så här, 2 månader senare, vi har 56 plantor. Tomatplantor på balkongen och kan äta sig egna tomater fram till jul typ så här. Alltså att det är svårt att göra grejer
lagom.
Lagom, men att jag odlar svin mycket tomater, det skadar liksom ingen. Nej. Och inte mig heller. Så det är alltså, det är väl okej eller liksom.
Mm.
Men jag tycker nog det blir så lätt när man sitter och pratar om nykterhet att man är så jävla ja, men just färdig. Men det är klart att jag, alltså, livet är ju som det är. Det är ju upp och ner och hit och dit. Och du vet, mitt humör är fortfarande upp och ner och hit och dit.
Mm. För att du är människa.
Ja, precis.
Mm.
Och det kan man ju inte göra någonting åt.
Mm.
Så det är ju bara liksom roll with the punches. Nej, men och liksom göra vad man kan. Men det är jag inte. Det som är svårt att minnas är hur jag överhuvudtaget pallade dricka så länge.
Mm.
Alltså att lägga substanser på det liksom. Fan vad jobbigt.
Ja, det är fruktansvärt jobbigt.
Ja, men så här, livet, du vet. Man både missar och...
Ja, det är det jag alltid kommer fram till i slutet av de här poddavsnitten som jag spelar in. Så här, fan, nykterheten vinner alltid.
Ja, nej, men så här, orken liksom. Alltså,
ja, verkligen.
Det är ju, jag menar, alltså, det är ju för att vi är alkoholister. Det finns ju också de här människorna som kan dricka alkohol på ett balanserat sätt.
Jo.
Jättebra, gör det. Men liksom, de kan, just den delen av andra människor kan jag liksom inte relatera till.
Nej, men verkligen. Rebecka, tusen tack för att du har kommit hit. Det var så kul att prata med dig.
Tack själv och tack tillsammans.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av